Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hej och välkomna till AT-läkarna, en podd som riktar sig till läkare.
På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.
Jag heter Ida Björnstjärna.
Och jag heter Ann-Katrin Kådan. Hej och välkomna igen. Nu ska vi få fortsätta med del 2 av vårt avsnitt med dig, Johan Björby.
Välkommen Johan.
Tack så mycket.
Mm. Alltid lika roligt att ha dig här.
Tack detsamma.
Och vi kör ju förra veckan och den här veckan medicinskt ABCDE.
Ja, det stämmer.
Mm. Just det. Och du är narkosläkare i Skövde.
Ja.
Och har en hel del erfarenhet av utbildning när det gäller både vätskebalans, som du har varit med i ett tidigare avsnitt, och
akut omhändertagande.
Men vi fortsätter helt enkelt på nästa bokstav.
Ja, det tycker jag.
Det gör vi. Och ni som inte hörde förra veckan får ju börja med det avsnittet såklart. Men nu kör vi vidare.
Ska vi gå vidare till C?
Vi går till C. C handlar om att hitta en chock och påbörja behandling av en chock. Så vad du gör efter är ju att du letar efter det som skvallrar om chock, och det kan typas vad för typ av chock. Så det blir ju blodtryck, det blir pulsar, det blir hjärta, det blir potentiell halsvenstas, perifer vasokonstriktion. Jag brukar säga en översiktlig buk på C, och det menar jag inte den här att lyssna på tarmljud och fin perkutera, för det kan vara en anledning till varför du har en chock, kommer från buken. Men du kan ha kolangiter, du kan ha avstängda pyelonefriter, det kan vara någon bukkatastrof av någon annan typ som har inträffat. Och har du en väldigt ömmande buk så kan du ju skvallra om orsaken till varför den är chock. Mm. Det är liksom olika delar i en ledtråd att hitta orsaken till den här chocken som du har då.
Brukar du känna på olika platser som kan ge en stor blödning? Bukbäcken,
Om du misstänker ett trauma.
Okej, okay, på medicin rimligt. Så gör vi ju inte det.
Oftast det. Inte, det kan ju ingå. Det är ju inte fel. Och jag menar, om det är oklara omständigheter som hittar en medveten sänkt patient någonstans, som mycket väl kan ha fallit ihop. Hittar jag någon liggande hemma i sängen man inte hört någon av från 3 dagar sedan, förutom senast den hade hög feber och hosta, så är sannolikheten lägre. Men misstänker du en trauma så gör det.
Ja, men jag har nog bara svårt att stänga av traumadelen i ABCD. Men absolut. Och pulsar sa du. Tänker du bara pulsfrekvens, eller brukar du liksom känna så här radialis?
Ja, femoralis? Ska man vara riktigt noggrann så ska du känna radialis, femoralis och karotis pulsationer. Det första jag brukar personligen göra när jag träffar en patient i chock, det är att jag brukar känna radialis, för den är lättåtkomlig. Mm. Och känner jag ingen pulsation där så utgår jag för trycket rätt så lågt. Då blir min nästa destination att känna på femoralis. Sen kan det förstås ha skillnader om du har liksom ortadissektioner och sådana saker. Jag brukar börja med att känna radialis för att den är mest lättåtkomlig. Karotis är den sista som försvinner. Så att den liksom C-undersökningen är ju lite mer utförlig än liksom en trauma där man konstaterar, är den här i chock eller inte. Den går ju rätt så fort ofta.
Mm.
Den här kan vara lite noggrannare, men ofta akutmedicinska patienter, de är ju lite långsammare ofta i sitt förlopp.
Mm. Och EKG, ska vi ta det på primary? Alltså i verkligheten så kommer ju allt det här ske parallellt.
Ja, om man är på ett akutrum, ju... ja.
Ja, just det.
Och det är man ju inte alltid. Du springer på en ortopedavdelning och utspringna syra och säger, jag vet inte. Nej. Och sen ett larm och så ligger någon övergiven där och du har ingen aning. Och så. Alltså, vi brukar säga så här, alltså det du kan mäta, det du får fort fram, det är dels blodtryck.
Mm.
Har du en tre avledsuppkoppling, alltså den här vanliga övervaket du har på ett skåp, så den kan man sätta på. För där kan du se rytmen, du kan se om det är smala komplex, du kan se om det är breda komplex. EKG brukar vi oftast inte säga att du ska köra på primary för att det tar väldigt mycket tid.
Mm.
Men som sagt, precis, kommer in på akuten, kommer knappt in genom dörren på nusen utan att du har en tempet, socker och TKG.
Mm.
För det blir alltid så, jag ska koppla upp den här. Ja, men rör inte patienten. Ja, nu var det störning här. Ja, den där sladden funkar inte. Ja, men rör inte här. Nej, nu måste jag... Nu. Alltså, det tar rätt mycket tid.
Ja.
Jag själv är inte obstinat i detta. Jag brukar säga, om du finner det motiverat så ta det då.
Mm.
Men det viktiga är ju egentligen att du ska få koll på patienten och se hur den mår. Och då går det fort att få upp en treavledning. För då får du fram frekvens. Du ser om det är takykard, du ser om det är bradykard, du ser om det är smala, fina komplex, du ser om det är ett flimmer, du ser om det är liksom breda komplex, liksom VT-komplex.
Mm. 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 Och i akutskedet är det väl egentligen bara det man behöver?
Ja, det är ju det. Sen kan det vara att när du har rasslat igenom din ABCD, för du vill ju bara gå igenom snabbt här och hitta och åtgärda farliga saker. Sen kan ju du börja ordinera vad du vill och göra. Första primen bara få ett snabbt koll på läget. För gör den fort, och går rätt så fort.
Mm.
Sen kommer det alltid vara liksom att olika personer förordar. Ska man ta det, ska du inte ta det, vad ska du göra? Men det är liksom inte ofta basgrej för mig. Skulle du stå på en vårdavdelning och plötsligt få en dålig patient och ont om personal, du kanske står där själv och kanske bara drar in det. Ja, vi måste ta ett EKG. Vips, så försvinner de ut. Och så står du där själv med den här patienten som du inte undersökt. Och ska de hette EKG-vagnen. Och vad är EKG-vagnen? Jag vet inte. Det är på fyslab. Vi ringer dit. Mm. Och de kommer. Du kan tappa tid och resurser på det sättet. Men visst, finner du motiverat. Men vi brukar inte pusha att det absolut ska tas liksom i primary.
Du nämnde chock. Att man letar efter om patienten är i chock.
Ja.
Vad finns det för olika typer av chock?
Alltså då har, ska man grovt indela, så har den hypovolema chocken, vilket är blödning, eller att du liksom tappat så mycket vätska, liksom mycket kräkningar, mycket diarré, liksom tappat en ren cirkulerande volym. Sen kan du ha den obstruktiva chocken, där det är någon form av stopp som hindrar flödet, det vill säga du har en lungemboli med chockbild. Ventilpneumotoraxen, du kan ha hjärttamponad, det är alltså stopp någonstans, då måste du ta bort det här stoppet. Ventilpneumotorax, det blir punktion och sen senare blir drän, tamponad, vi tar bort tamponaden, och lungemboli har sitt egna lilla spår. Du kan ha en distributiv chock där det liksom blir en vasodilatation, som en septisk chock, en distributiv chock. En anafylaktisk chock, en distributiv chock. Kardiogen chock. Nej, precis. Jag tänkte på vilken jag saknade. Ja, precis. Den kardiogena chocken då. Det är fel på pumpen. Och det kan vara kemiskt, men det kan såklart vara en arytmi också.
Just det.
Då. Ska man säga någonting om dessa typer av chocker? Blöder du, då ska du akutläget se till att få fram blod och du ska få till att få fram en kirurgisk åtgärd, för det är oftast det som behövs för en blödningschock. Har du en tydlig blödning så får du ju ligga på kompression på detta. En parentes är att ibland pratar man om CABCD, för en catastrophic bleeding, så ska du liksom direkt stoppa blödningen och gå på operation innan du gör någonting annat. Eller ett hjärtstopp, liksom kommer innan hela ABCD med catastrophic bleeding. Men okej, och har du kräts, haft mycket diarré, det handlar om att vätska upp patienten.
Just det.
tillbaka på
vätskor. Det kan vi ju allt om vid det här laget. Ja. Efter att jag varit där och haft vätsketerapi
med oss. Anafylaktiska chocken, där är ju adrenalin intramusk 0,3 till 0,5 milligram som man kan upprepa. Det man kan behöva säga någonting är om en lungemboli och en chockbild. För det här är alltid ett dilemma. Står du på ett akutrum och du misstänker att den här patienten har fått en lungemboli och nu har en chockbild. Har den bilden så kan det bli aktuellt att göra trombolys på den här patienten.
Vad skulle få dig att misstänka en lungemboli?
Ja, men säg att du har en hyfsat frisk kvinna, kanske haft några missfall tidigare, gjort någon lång resa, plötslig andfåddhet som kom pangboom, rakt upp och ner. Du hör inte någon egentligen patologi på lungorna, men hypoxisk, hög andningsfrekvens och en chockbild. Det är få saker som kan komma så dramatiskt tidigt. Du har dessutom liksom en anamnes och kanske en historik som gör att jag kan misstänka. För vad ställningstagande blir när man står på akuten här. Jag tror att det är en lungemboli. Jag tror att det är det som utlöser chockbilden.
Mm.
Men jag har inte diagnosen. För åtgärden blir att spruta trombolys. Och det kan vara väldigt läskigt att spruta trombolys på en patient om du inte vet att det är det.
Mm. Ja, ganska läskigt, ja.
Diagnosen blir att göra en CT på den här patienten. Och det viktigaste här är att ringa en vän. För om du går då med patienten till CT och den här patienten kraschar, då bör du ha tagit med dig så att du kan ge trombolys.
Mm.
Jag har varit med om sådana fall, man misstänkt att det varit det, man gått iväg på CT, inte att med sig någon trombolys, kraschar på röntgen. Hjärtstoppssituation. Ibland så kan det vara indicerat att bara på stark misstanke och så instabil patient att man ger det på akuten. Men då krävs det att man har ringt en vän och diskuterat det här.
Att man är ett trombolys på akuten.
Att patienten är så dålig. Säg att de ligger där i 60 tryck. De kom in med 80 tryck. Nu är det 3 minuter senare. Nu är det 60 tryck och det här håller på att fanders. Så du tror väldigt starkt att det är en lungemboli.
Och man tror inte att det är någon blödning liksom.
Ibland hamnar det i läget att du måste gå på din sannolikhet för att det är så kritiskt illa. Medan ska du gå bort att jag ser att den ligger 15 minuter, den ska starta, den ska ligga över, den ska koppla upp, den ska köra kontrasten, få diagnosen och sen ge behandling.
Och när du säger ring en vän, vilken vän ringer du då?
Ja, antingen, ja, den som är närmast stående då. Antingen blir det förmodligen medicinska bakjour. Och här är det inte osannolikt att narkosen kan bli inblandad, men den som är liksom här nöxt i rang, den du ringer i nöd för att göra en korrekt medicinsk bedömning. För att fatta det beslutet ska man inte göra som en AT-läkare liksom en tidig vick att sluta trombolys på misstanke, då ska du ha ringt en
ambulans. Herregud.
För här hamnar ibland en gråzon, att du står med en patient som, ja, 80 tryck men har varit så i skapet här ett tag ändå, vi kanske vågar gå på CT, eller vågar vi gå på CT, jag vet inte.
Och så vänta en stund och fundera.
Det kan vara sådana här fall där man ger små vätskedoser, för menar, ger du några vätskebolisar här, en, två, och så går trycket upp till 100. Ja, men så där, då kanske du vågar lite mer att gå iväg den här, men märker att det här går åt fel håll. Då kanske måste omprioritera. VT, som är arytmier. Har du en chockbild om VT, då ska de ju elkonverteras för att du har en chockbild. Har du inte en chockbild, då brukar ofta valet bli kordaron behandla de här då. Oftast om den VT. En primär med trikotakykardi. Jag menar, det kan bero på en intoxikation, det är behandlingen, någonting annat.
Är det det jag sitter och topplar med, Katrin? Okej,
förlåt. Någonting som jag har reflekterat över på chocken, den vanligaste, absolut vanligaste internmedicinska chocken, men du kommer se det förmodligen den septiska. Antingen så kommer de svara på vätsketerapi redan där, och då är de lite längre än chock per definition längre. Eller så svarar de inte på vätska och då kanske blir intensivvård. Men någonting jag ibland reflekterar över, det är de här patienterna som har kroniska förmaksflimmer. Men en sak är de som har förmaksflimmer och som har känt att de slagit om och så kommer de in välmående och så blir de kanske elkonverterade nästa dag. Till exempel. Men ibland har det en som har ett förmaksflimmer och så har de blivit akut sjuka av någon anledning, till exempel en sepsis. Och så går de in i takykarda och de har snabbt oregelbunden puls som de ofta har. Någonting som jag upplever ibland som ett problem, det är att en jour ser ett snabbt förmaksflimmer och vips dyker den där cellokeninjektionen upp.
Mm, även ifall det är ett kroniskt förmaksflimmer.
Ja, det kan vara ett kroniskt eller bara att de har ett intermittent, men just nu så är de sjuka av någon anledning och det här har blivit snabbt och så börjar de spruta. Men det här är ju sympatogent drivet för att den är akut sjuk, kanske en hypovolemi. Sepsis eller något annat, och så börjar man spruta cellokin. Och det slutar oftast med att den här cirkulationen sviktar väldigt dåligt, för det hade ju aldrig sprutat det om det hade haft en sinusrytm rimligen.
Nej.
Men så fort det är ett förmaksflimmer så finns det vissa som plockar fram cellokin och börjar spruta, och det kan ofta bli ett problem.
Ska vi se vad cellokin är bara?
Ja, en betablockare. Ja, så det kan vara en annan betablockare såklart, men det är väl oftast man ser. Så mitt tips är att fundera först på varför den här har sprungit runt så snabbt och börja påbörja en behandling, för då ofta handlar det om volym och då blir oftast den här frekvensen liksom bättre. Ska du nödvändigtvis frekvensreglera, så ha någonting som inte sänker dem så mycket. Jag använder ju digoxin i första hand i sådana fall, eller Cordaro. Men i första hand ger jag volym till de här patienterna, men jag misstänker att det är en utlösande orsak. Börja inte spruta beta-blockad det första du gör.
Försöka åtgärda grundproblemet först.
Ja. Det är ofta sympatogent drivet.
Jag bara undrar om ni vill ha en kopp kaffe och lite choklad typ eller något.
Ja.
Man bara blir så här, lite slö. Nu rullar bandet.
VT kan man ju ha med ett riktigt takykardi. Och har du en chockbild och en samtidig VT, så kan det vara aktuellt med en akut elkonvertering för att återställa det här till någon form av sinusrytm och därför få en bättre cardiac output och häva chocken. Sen kan du ha en VT utan att ha en chockbild och vill fortfarande rytmkontrollera det här och få någon behagligare rytm. Och då är det ju amidaron, alltså kordaronbehandling i sådana fall. Men det är om du inte har en chockbild.
Sen har vi en annan arytmi, AV-block.
Ja, du kan ha alla möjliga AV-block, men det är kanske mest associerat potentiellt med en chockbild. Du behöver inte ha det. Det är om du har en uttalad bradykardi att du får en chockbild. Och då handlar det ofta om AV-block 3. Jag menar, du kan ha ett AV-block 3 som inte har en chockbild. Kanske de liksom inlagda för en pacemaker indikation. Men har du samtidigt en cirkulatoriskt instabil patient som inte klarar av att upprätthålla blodtrycket, då behöver du ju få upp den här rytmen.
Och ett AV-block 3 då, det är när förmaket...
Ja, du har en komplett block mellan sinus och AV-knutan.
Så förmaken och ventriklarna kontraherar helt i utan relation till varandra.
Ja, du får framförallt då drivet av AV-knutan. Det man kan göra på de här då är ju inte med atropin, för att atropin kommer inte hjälpa så mycket. För den lyfter ju så att säga effekten via sinusknutan. Alltså acetylkolin ska ju blocka den muscarina anticholinergiska effekten och dämpa därmed parasympatikuseffekten, och därmed ska du få en takykardi. Men om du nu har problemet att brottet ligger mellan sinus och AV-knutan, då händer ju liksom ingenting, för att connection mellan sinus och AV-knutan är bruten. Så att atropin kommer förmodligen inte hjälpa. Det du kan behöva potentiera, dels finns det extern pacing. Det vill säga att du måste koppla upp en defibrillator som har en pacemaker-funktion. Och då ska man komma ihåg att sladdarna från pacemakern måste... sladdarna från din... måste gå för din def, för annars kan de inte känna av rytmen och då kan du inte pacea. Alltså ibland har du en telemetriuppkoppling som sitter på din skärm och så kopplar du på den externa pacemaker elektroder på patienten och så försöker du köra igång en pace-rytm via din def. Men din def kommer ju inte känna av någonting, för att kablarna de ska känna av från, de är inte påkopplade, för att du står och stirrar på telemetrin. Så du måste komma ihåg att byta den uppkopplingen så att de känner av det då. Så det kan vara en grej man kan göra. Sen kan det vara isoprenalininfusion som är en betastimulerare.
Okej.
som man använder för bradykardi och AV-block. Det innebär att någon måste blanda ihop det här isoprenalinet och jaga fram det då.
Ja. Jag känner inte.
Nej, det brukar komma oftast från kardiologen, inte alls alla ställen som har det liksom på akutrummet. Mm. Men det kan vara bra att känna till att det kan ju åtgärdas.
Just det. Bra.
Skulle man teoretiskt kunna dutta adrenalin på de här förstås då. Men jag tycker oftast man ser att det blir en extern pacing eller någon form av isoprenalin och sen försöker man få fram en transvenös pacemaker i väntan på någon mer permanent lösning.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det finns en sån här väldigt slabbigt sätt att behandla riktigt svåra chocker. Om man står där och väntar på allmän hjälp.
Ett slabbigt sätt.
Ett slabbigt sätt från höften som jag har använt några gånger när det tagit väldigt lång tid att få fram andra vasaktiva läkemedel. Och det är det här som de kallar för dirty epi. Det vill säga du tar 1 milligram adrenalin. Och så sprutar man upp det här i 1 liter ringeracetat eller natriumklorid. Då har du väldigt utspätt adrenalin nu då, i ett dropp. Och den här kopplar du på patienten. Och så sätter du det här droppet i rullning. Så kan du liksom styra lite upp och ner dropphastigheten efter hur de svarar på detta. Det är ett oerhört liksom slabbigt från höften sätt. Jag har använt det vid 2 tillfällen.
Mm.
Men det kan vara...
Fungerar
det? Det fungerar. Den ena var en mycket, mycket svår kolmonoxidförgiftning med 18 i laktat och knappt 60 tryck.
Åh, herregud.
Ja, och kognitivt ordentligt påverkad. Det här blev en intensivvårdspatient. Och nu visste jag, under de omständigheterna stod så skulle det ta rätt lång tid att få fram noradrenalin. Mm. Som skulle vara det vasaktiva i det här fallet för den här patienten. Och jag vill ju inte hamna i en hjärtstoppssituation. Och istället för att stå och dutta adrenalin så körde jag den här vägen.
Mm.
Så det är en riktigt, riktigt svår liksom, chock och du väntar på hjälp och du känner dig osäker på att spruta adrenalin intravenöst. Då kan man göra den här lösningen. Liksom ingen långtidslösning, men det kanske gör saken lite cirkulatoriskt mer stabilt. Jag har sett det någon gång med riktigt, riktigt, riktigt svår septisk chock i väntan på att jag skulle anleda en svår septisk chock med 60 tryck. Och då hade de ringt och larmat om, så jag var på väg dit och väntade på att jag skulle anlända, hade man börjat göra detta då.
Mm.
Man kan tänka sig kanske en refraktär anafylaxi där de måste ju upprepade doser adrenalin liksom i väntan på annan lösning.
Mm.
Men det är som sagt ett lite slabbigt från höften sätt, men det funkar i riktigt utsatta lägen då.
Mm.
With your back against the wall, som man säger med adrenalin då. När allting håller på att gå till fanders. Mm. Och det är inte riktigt hamna i en hjärtstoppssituation.
Mm. Jag är lite så här, vet, vi har ju, eftersom vi har pratat om vätskebalans innan så har man lite så här, men samtidigt vill man ju att man ska kunna lyssna på det här avsnittet utan att behöva gå tillbaka och lyssna på vätskebalansavsnittet.
Ja.
Hur mycket vi ska säga om liksom bolusdoser.
Vi kan få den väldigt korta versionen då.
Ja. Mm.
Den vanligaste chocken ni kommer stöta på är en sepsis. Det valet av vätska du kan använda i alla situationer som i princip alltid blir rätt och nästan aldrig fel att använda ringer acetat. Undantaget blödningschock då det är blod som gäller. Och blödningsprodukter.
Mm.
Jag lyssnade rätt så nyss på en engelsk podcast av en av de här internationella...
Lyssnar du på andra podcaster?
Ja, det händer. En av de internationella den här giganterna i vätskevärlden. De pratar just hur ska man tänka på vätska och dåliga patienter.
Mm.
Och Monty Maiten, han är en professor, han är känd i vätskevärlden i alla fall. Och då pratar de under engelska omständigheter. Då sa de så här... För juniora läkare, du kan ge upp till 2 liter ringeracetat. Då blir det inte bättre, så ring efter hjälp då. Och så sa de, ja men nu är det vid kardiana chocker. Ja, det ska man vara mer försiktig. Men om du lägger den här patienten ner och den kardiana chock, då blir det förmodligen jobbigare för dem. Liksom som en utvärdering.
Mm.
Vad det kunde tänkas röra sig om. Ja, det kanske är en hyfsat bra riktlinje. För tänk vad du har för typer av chocker då, väldigt kort. Blödningschock, ja det är blodprodukter, få till väg till operation, ringa kirurg.
Mm.
Ja, är det diarréer och kräkningar, ja då kan du ju köra på ringeracetat, det är liksom inte risk att du övervätskar. Börja väl med 2 liter, det är väl skapligt. Ja, har du ventilpneumotorax, ja visst du kan göra vätska men det kommer inte vara boten, du måste ju punktera. Ja, har du en tamponad, ja visst du kan köra vätska men det är inte det som är boten som kommer åtgärda det. Har du en lungemboli med hemodynamisk påverkan, du kanske inte vill överlasta det här ansträngda högerkammaren. Men visst, ge vätskebolusar. Blir ditt tryck bättre så att du vågar gå iväg och få den där CT:n, förstärka din diagnos och trycket blir bättre. Okej, blir trycket sämre, patienten mår sämre. Ja, sluta ge vätskebolus då. Mm. Samma sak med en kardiogen chock. För du vill få upp ditt lilla tryck där. För du vill få upp din CPAP. Du kanske vill ge ditt nitro.
Mm.
Men trycket är lågt. Ja, men ge små vätskebolusar då. 200-300 ml. Blir det bättre? Ja, men vad bra. Blir det sämre? Ja, men sluta.
Mm.
Anafylaxi, ja visst du kan köra på med vätska, du kanske behöver göra det just nu då i väntan på att du skrapar fram adrenalinet, men det är adrenalinet som är boten som du måste ge va. En neurogen chock är ofta associerat med trauma, det första måste göra utslutande blödning hur som helst.
Mm.
Jag menar, har du en arytmi, en bradykardi, det kommer förmodligen inte lösa problemet för du måste få upp rytmen. En malign arytmi, det vill säga en VT med chockbild. Ja, men här kommer elkonverteringen vara problemet. När man pratar vätskebolusar, lyssnar man på de anglosaxiska inom sjukhuset så pratar de 500 ml. Prehospitalt pratar de om 250 ml. Så någonstans där ligger väl bolusen då rimligen.
Mm.
Hur mycket vätska kan man tänka sig ge rimligt? Alltså pratar man sepsis så säger guidelines 30 ml per kilo under första timmen. I och för sig frågasätt. Chock på barn 20 ml per kilo. Ja. Så säg att du befinner dig på akuten. Du har en chock som du nu ska kunna ge vätska till. Vad är rimligt liksom, att tänka sig ge bolusdoser? Såvida de inte blir sämre. Ja, sätter vägen mellan 50 och 100 kilo. Så gångrar det med 30 om du tänker sepsis med det vanligaste. Ja, vad hamnar vi på då? Ja, vi hamnar någonstans 1,5 och 3 liter. Ish. Det betyder, ger du 500 ml på en sepsischock och den inte höjer sig tryck. Surprise, surprise, då ringer narkosen. Gissa vad de kommer förorda.
Mer
förmodligen.
Mm.
Men börjar du komma upp, liksom, du står på lite 4 och lite 5 och lite 6. Då ska du nog liksom ha funderat och ringt någon innan. Det kanske är rimligt, det kanske är möjligt att narkosen säger ja. Men någonstans 1,5 till 3 liter. Och det stämmer väl rätt så överens med den här engelska rekommendationen som jag hörde. Som var typ, där sa de ungefär 2 liter. Men vätskor är som antibiotika. Du ska använda rätt vätska vid rätt tillfälle. Och du ska också avsluta när det inte liksom är nödvändigt. Men ish, 2-3 liter. Men jag hämtar sig inte på den här chocken. Då kanske det är dags för intensivvård potentiellt.
Mm. Mm. Ja, det är så härligt när du pratar vätska.
Då ja, ni får ju lyssna på ett helt avsnitt om vätskebehandling med Johan som jag har släppt tidigare.
Två PVK-er på svårt sjuka patienter. För då har du, kan göra fler saker och då en nål i reserv.
Mm.
Om den andra skiter sig.
Just det.
Det är som livbåtar på Titanic. Det är fler desto bättre.
Och kan man inte sätta venösa nålar så kör man ben.
Ja, då kommer den introducerade nålen fram. Ja.
Mm. Bra. Då känns det som att vi har pratat om ganska mycket på C ändå.
Ja, man kan prata mycket medicinskt C, men ja, det är vanliga.
Det är svårt att få med allt.
Ja.
Ja.
Ska vi gå vidare till det?
Det är ju disability. Akutmänska disability, det handlar ju om att hitta stora farliga saker.
Mm. Vi börjar med att slå reflexer, kolla känsel i tårna, monofilament.
Nej, helst inte. Nej. Nej, vad vi är ute efter? Vi är ute efter att den här patienten medveten är sänkt. Det innebär att vi måste göra någon form av medvetenhetsgradsbedömning. Vissa sjukhus använder RLS, andra använder GCS. Jag använder båda, beroende på var man hamnar någonstans, eller patienten hamnar någonstans. Du kommer handla om pupiller, för du vill se olika stora, är de små eller de stora som skulle kunna skvalla om olika typer av intoxikationer. Du vill se lateraliseringen, så att de rör armar och ben. Det är liksom stroke, blödningar, stora grejer.
Du menar att det är skillnad i hur man rör höger kontra vänster
sida? Ja, precis. Jag menar, om du ensidigt inte kan röra, då kan jag misstänka att det föreligger en form av blödning eller infarkt eller någonting annat. Så stora allvarliga grejer som kräver en rätt snar åtgärd.
Och pupiller sa du ju, dels för att det finns olika liksom, men toxidrom liksom, olika...
Ja, så att det är liksom pinpoint jättesmå och du har medveten sig patient, då kan du ju börja fundera på opioidintoxer.
Men hur är det med liksom... Ah, förlåt, fortsätt.
Ja.
Nej, men jag tänkte på... att hur pupiller kan reagera om det är på väg att bli en inklämning. Men då har man sett det redan på liksom RLS.
Ja, alltså för att vara inklämning då kräver en global påverkan i hjärnan. Och då kommer det vara medvetande.
Ja.
Det är enkelt medvetande liksom inte sänkt. Det vi, du knallar inte runt och så säger du, oj, dag och dag, hej.
Du är nog på väg att klämma in.
Oj, jag dilaterat pupill här. Ja. Då är det ju bra medvetande sänkt.
Ja.
För vad du gör i medveten i sänkningen, du kan göra den väldigt enkla om du inte vill göra liksom RLS-GCS, den här som kallas för... liksom, den har fyra nivåer. Vaken, verbalt svar, bara på svar eller bara på smärta och så ingenting. Då har du väldigt, väldigt grov indelning. Va?
Mm. Fyra steg.
Ja, det är fyra steg.
Är det någonting man använder prehospitalt?
Kan jag inte svara på.
Nej.
Tittar du på RLS, då innebär ett fullt vaken. Två, du kan liksom formulera meningar, tre, formulera ord, fyra, är du medvetande sänkt eller är det så medvetslös, och då måste du börja smärtstimulera för att bedöma hur medvetande medvetslös det är.
Ja, just det. Den stora gränsen är mellan tre och fyra, för vid tre är fortfarande medveten vid stimulering.
Men då är det bra sänkt, med fyra räknas som medvetslös. GCS brukar man, ja, åtta ish, men jag brukar fraktionera upp GCSen i ögon, verbalt och motorik. För det blir lite mer sammantagen bild.
Mm.
Jag menar, ögon kan max ge 4 poäng. Då är det liksom tittar upp spontant. Verbalt 5 är liksom fullt orienterad. 6 på motorik, det rör alla och lyder uppmaning.
Mm.
Men därför tänkte det här scenariot då. Teoretiskt skulle 8 innebära att du är medvetslös. Jag ska visa, här är det en slamkrypare. Tänk att du kommer in på en patient som man säger är medvetslös. Och så försöker du prata med patienten och den säger ingenting. Alltså du reagerar inte på tilltal. Så nästa steg blir smärtstimulering. Och så smärtstimulerar den här patienten och det händer ingenting. Då borde ju teoretiskt GCS vara 3. Det vill säga 1 på ögon för ingenting händer. 1 på verbalt för ingenting händer. 1 för motorik, för ingenting händer. Och så säger jag, men kan inte du lyfta på huvudet så jag kan lägga din kudde? Ja, så gör patienten det. Ja, för det kan ju vara någon form av kneperi här. Plötsligt har du lyder uppmaning 6 på motorik, men det är fortfarande 1 på verbalt och 1 på ögon, för det händer inte ett jota där. Då är ju det 8, men det är ju inte 8.
Mm.
Eller hur?
Nej.
Det här är inte någon som ska ha en tub. Nej.
Man kanske kan revidera den där uppmaningen.
Så jag brukar alltid fraktionera upp för respektive siffror. Det blir liksom 2 plus 2 ja. Plus 3. För då får du mer sammantagen bild om man kan GCS ändå. Mm. Det är väl mitt tips om det här. Och ska du smärtstimulera så ska du ju faktiskt, om man ska korrekt, göra det inom kranialnervsområde. Potentiellt, om du nu har en tvärsnittslesion någonstans och du smärtstimulerar perifert, dels kanske inte känner det, du kan få spinala reflexer. Inom kranialnervsområdet, liksom ansiktsregionen, då har du input liksom direkt till hjärnan.
Mm. Mm.
Så ska du en korrekt smärtstimuli, då ska du vara inom kranialnervsområdet.
Mm.
Och vad smärtstillar vi då? Eller smärtstillar. Alltså
vad
smärtstimulerar vi då?
Smärtstimulerar. Jag tror det vanligaste som liksom brukar nämnas är att man ska trycka där kring övre ögonbågskanten. Jag tycker den fungerar sådär.
Ja.
Jag brukar använda käkvinklarna ordentligt. Det brukar vara bra gensvar. Jag kan inte exakt svara på var överkopplingen går mellan kranialnerv och cervikala övre rötter där.
Nej.
Men den tycker jag man får bäst smärtstimuli på. Jag har hittills aldrig fått något bakslag.
Mm.
För ibland när de kommer och säger att han har GCS 8 och så har de smärtstimulerat där kring ögonbrynstrakten där de här rami superior ska gå ut. Och så kommer man dit och så smärtstimulerar man kring käkvinklarna ordentligt. Och patienten säger, aj fy fan! Det var ju inte en GCS.
Mm. Där, och en perifer smärtstimul kan vara nagelbädden till exempel.
Ja.
Eller
stärning. Ja, precis. Alltid räknas egentligen som perifert. Om du ska vara riktigt korrekt ska du vara inom kranialnervsområde. Precis som man ska göra hjärndödsdiagnostik. Det ska ju också vara inom kranialnervsområde. Men det är ju en annan. Alltså primary service är egentligen, det här är egentligen enda gången det enda viktiga provet du ska ta, det är socker som faller in under det.
Mm.
Sen kommer det folk från vadå för att jag inte tar prover, och såklart du får ta prover. Alltså jag brukar säga när du ändå sätter nål, passa på att ta dina prover som du vill ha då, men ska man vara riktigt liksom stringent så är primary egentligen bara socker under det. Till skillnad från ATLS där de inte har några prover i primary.
Mm.
Och varför tar vi socker? Ja, alltså socker gör vi för att vi vill framförallt utesluta att neurologipatologin beror på en hypoglykemi.
Mm.
Det finns ju beskrivet ett och annan gång någon har velat skicka iväg en medvetslös patient på någon CT för att utesluta blödning eller dra igång ett stroke-larm och så visar det en hypoglykemi. Jag hade ett sånt fall som kom in helt medvetslös. Verkligen RLS 8 eller GCS 3, vilket är alltså totalt medvetslös. Reagerar inte på något. Och sen så mätte vi socker, för man har inte gjort ambulansen apropå att tänka på socker. Mm. För jag var med medicinjour då som AT. Och sen, du, socker är noll.
Noll?
Tänkte jag, kan det vara det? Noll? Kan det vara så lågt?
Ja, det tror jag inte.
Ja, det var mycket man funderade på. Nej, kan det rimligen inte vara. Ja, men vi testade väl att göra socker där, jag menar.
Mm.
Ja.
Mm.
Och så gjorde vi det. Och patienten vaknar och blir helt pratbar.
Mm.
Och narkosen var på väg och skulle tuba där. Och så sa vi, ja, vänta här. Och sen satt vederbörande upp och kunde prata och fick äta då.
Mm. Ja, noll har jag nog aldrig
hört. Nej. Mm. Och det var ju mätt på den här kapillär stickarna, vanliga glukosstickarna på akutrummet. Jag visste inte heller. Men där av vikten att kolla socker då.
Mm.
Mm. Och såklart, olika personer lägger upp ABCD lite olika. Vissa säger ABCD, EKG, blodgas, DE. Så att det alltid ska ingå. Ja. Jag vill bara försöka hålla någon form av stringens i ABCD. Ja. Men jag brukar säga, visst, tar du ditt EKG om du finner det motiverat.
Mm.
Ändå sätter nål, ja, men ta dina prover då, vad du ska ha. Blodgas är ju trevligt i ett akut bedömning, för du kommer ju bedöma hur svårt sjuk patienten är, du får lite mer ledtrådar. Du kan ta en venös blodgas, den kommer i princip se ut som en arteriell. Den kommer ha lägre syrgashalt, den kommer ha lite högre koldioxid, men laktat och pH kommer vara detsamma.
Jag tycker det är så kul att ta artär blodgas. Man blir så glad när det kommer blod som inte är så mörkt.
Äntligen lyckas.
Ja, precis.
Tipset om de har så pass dåligt tryck och du absolut vill ha en arteriell blodgas och du inte har någon radialis, du känner ingen vettig radialis för att du har ingen vettig tryck, då kan man ju ta den här femoralt. Ibland gör de ju mer obesa så att nålen inte når ner. Då kan man byta den här nålen mot en sån här grön intramusknål som är längre. Då når man oftast ner till artären.
Jag hade en patient som vi inte lyckades ta i radialis på. När narkosen satt mig. Men ta i brachialis.
Ja, kan man ju tänka sig. Det är ju lite mer
ja, jag försökte läskigt. Men lyckades inte.
Nej, men jag har några gånger då gått på femoralis för att större kärl, enklare att känna och där har det fortfarande oftast pulsationer och tryck när radialis har försvunnit.
Mm. Mm. Men för att jag kände inte igen det liksom som en steg i radialis.
Nej, brachialis har jag aldrig stuckit ut. Då har jag gått direkt på femoralis om det har behövts. Mm.
Så i första hand radialis, i andra hand femoralis.
Så gör jag.
Mm. Bra.
Det vi inte är ute efter på den primära det är liksom reflexer och Babinski och all finses. Vi letar efter stora grejer som alltså livshotande saker som föranleder närmare diagnostik och åtgärd. Och där ger ju egentligen inte dina reflexer och Babinski så mycket mer info. Det drar bara upp massa värdefull tid egentligen. Utan det är sånt man mer kan gå in på under secondary survey när man ser att patienten inte har livshotande saker. Mm. Sen är det bara att hitta de stora farliga sakerna. Medvetensänkningar, intoxikationer, tecken på stroke, hjärnblödning, meningit. Så nackstillhet kan man ju känna på under det också. Då.
Mm. Så RLS eller CGS?
RLS eller GCS. Medvetensänkt, ja och nej. Och hur mycket?
Mm, pupiller.
Pupiller, nackstillhet, socker, lateralisering.
Mm. Det var det. Vi går vidare till E.
Ja, det är ju exposure som handlar om att kolla på kroppen. Om du hittar några ledtrådar till varför den här patienten är sjuk. Vi letar liksom abscesser, vi letar infektionstecken, vi letar kanske svullnader om ben om du misstänker lungembolier. Vi letar petekier, alla sådana här hematom, alla sådana hudskvallertecken och sen tempen då.
Mm.
Som kommer skvallra om hypertermi eller hypotermi.
Man kanske kan lita om man har en medvetslös patient efter nålstick.
Ja visst, nålstick. Allting liksom på huden som kan leda och förklara till varför den här patienten är sjuk.
Mm. Det skulle kunna vara antingen en drogstick efter att man har injicerat droger eller stick efter diabetes att man kan
Ja, alla sådana typer av stick. Såklart alla typer av abscesser. Infektionstecken, erysipelastecken. I den anglosaxiska världen är man väldigt intresserad av petekker förstås då för meningokockmeningiter. Och sådana tecken på varför de är så pass sjuka. Det är liksom inte stockvändning här oftast för det är ju inte trauma.
Mm.
Men den kan vara bra checkbox.
Mm.
Jag har själv stått på en IVA-patient en gång som hade alla slangar man kan tänka sig, alla pumpar man kan tänka sig. Och så blir den här patienten sämre och man står bara och kan fundera, undersöka, vad är det här? Så kommer jag bara, just det, temp, jag vill kolla temp, jag vet inte kolla temp idag. Ja, 39 grader, där hade vi ju liksom ginesen, så det är en bra grej att komma ihåg.
Mm. Ska vi nöja oss så här, Johan, eller?
Ja.
Alltså, för den här gången, vi kommer ju dra hit dig massa gånger.
Vill man, hamnar man nu, är man någon form av SD eller AT, eller jag kanske inte AT för den riktar sig för de med lite mer akut erfarenhet. SD och specialist, då kan man ju gå akutkurs hos oss.
Mm, bra tips.
OSAP-kursen, då får du all träning i akut omhändertagande och ultraljudsträning.
Ida och jag kommer.
Absolut.
Ni är välkomna.
Hur skulle du skatta din insats från 1 till 5? Nej, vad skojar.
Alltid sträva att bli bättre.
Tack så mycket för att ni har lyssnat den här veckan. Om ni vill skriva till oss och ge oss lite feedback eller bara önskningar om fler ämnen eller så kan man såklart som vanligt skriva till oss på Instagram. Där heter vi Återläkarna podcast. Facebook heter vi Återläkarna och sen så på vår mail hej@atilakarna.se.
Och allra störst tack till Johan Björby som har kommit hit till oss.
Mm.
Tack.
Mycket roligt att ha dig här. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.